Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Just densamme.
Densamme. Och vad säger du, ska vi kasta oss på det här avsnittets dryck direkt eller?
Ja, varför inte?
Ja, nu är det ju så att idag är det alkoholfritt.
Ja, det passar väl bra när det är fastetider. Det ska vara bot och bättring även bland poddsmakare. Det blir ganska roligt att prova alkoholfritt ibland, kan jag tycka också. För det är ju, ingen kan ju dricka alkohol varje dag i hur stora mängder som helst om de vill ha en lever som ska hålla tills de fyller 90. Ibland kör man bil, ibland är man gravid, kanske inte jag men andra. Och ibland har man religiösa issues och sådär. Och då är det ju bra att det finns annat också.
Och när man fastar, då fastar man.
Ja.
Och då fastar man rejält.
Och nu ser jag här att det är alltså en kombucha original. Det drack jag faktiskt igår, men då drack jag... det här är ren Voltaire, det är lite snobbvarianten. Och den här blir helt normal när man öppnar. Jag hade... vad heter den? Den heter den... Arga apan, eller det heter inte. Det finns en sån här gammal eko.
Markattan
heter den. Och den hade jäst så på flaskan. Så vi hade två sådana. När man öppnade så sa det bang.
Ja.
Med en enorm smäll och så bara sprutade det.
Nej,
ut.
Man vill ju inte ha kombucha över hela sig.
Nej, det fick jag.
Det har ju blivit...
Skål.
Extremt trendigt.
Och är det trendigt för att det är gott eller trendigt för att det är förment nyttigt?
Ja, men det är för att man tror på... att det kan finnas probiotiska positiva effekter i kombuchan.
Det har det säkert lite, men det är säkert inte lika mycket som de här kapslarna som är en miljon små probiotika.
Nej, och man har inte kunnat bevisa dem till 100% heller i olika studier.
Det smakar honungsvatten med vinäger, lite kolsyrat. Jag tycker, det här är en Voltaire, så det är lite grann en lyxkombucha, men jag tycker faktiskt bättre om markattan, ska jag säga. Ja. För den smakar mer jäst och mer vinäger. Och jag gillar ju sura och oxiderade smaker, och den är även mer kolsyrad. Men den här, den är finstämd, småtrevlig, den gör ingen öga för närm.
Nej, det här är Östermalmsvarianten.
Ja, men lite rivigare tycker jag den skulle kunna få vara. Framförallt ogillar jag att det är en liten sötma i den. Vad står det här? Bara av sockerarter 3,2 gram. Ja, det är ju inte jättebra för oss diabetiker.
Men det är väl 3,2 var inte så farligt ändå.
Men jag försöker hålla mig nere vid 1 eller 2. 5 är ju en absolut förbudsgräns, men helst ska det ju inte vara någon socker alls.
Men den här kombuchan, den är intressant. Den här har ju funnits i över 2000 år. Och härstammar från Manchuriet i Kina.
Ja, vad intressant.
Och Manchuriet är ju området från Nordkorea, egentligen gränsen upp till Sibirien på den östra sidan av Kina.
Min god vän Martin, när han var så där i 14, 15, 16, 17 kanske. Nej, snarare 15, 16, 17, 18. Då brukade han ha två armbandsur. För han hade både en Omega och så hade någon annan så här lite äldre klocka. Han var stolt över, en vacker gammal klocka. Och då hade han alltid svensk tid på vänster arm och så hade han Manchuriets tid på höger armen.
Vad han detta?
Någon tid skulle han ju ha. Han hade väl helt enkelt letat efter det. Han tyckte det var på den tiden han alltid brukade ha ordspråket att allt är image.
Ja, men de blev ockuperade, Manchuriet, av Japan 30-talet, va? Mm. Och det var ju först efter andra världskrigets slut som de fick tillbaka.
Just det.
Det var ganska smutsigt. Smutsig ockupation där. Mm. Men det här med kombucha, varför det har blivit så populärt. Men det här är ju en fermenterad dryck, bygger på te.
Mm. Och allt fermenterat är ju ganska gott förr eller senare. Det är ju acquired taste. Allting som är fermenterat gillar du mer ju mer du dricker det. Så det har ju ändå, det är ju drickbart liksom.
Ja, men helt klart. Och det jag tycker om min också, det är ju att man får en viss komplexitet i den.
Precis.
Tack vare fermenteringen som gör att den fungerar bra till mat. Och, vilket det oftast kan bli ganska tråkigt med helt normala, stilla produkter.
För en del som där man dricker bara för att det är hälsosamt, när vetegräs, eller påstås att forskningen säger att det inte ens spelar någon roll med de flesta av de produkterna, att de inte gör någon som helst nytta. Men det är ju, hälsotidningarna driver ju massa sådana här olika produkter som ska vara nyttiga.
Ja, men det man ska göra om man är kombucha-fan, det är att man ska ju självklart fermentera den själv.
Det ska man göra själv.
Då ska man ha sån här SCOBY. Mm. Det är en symbiotic culture of bacteria and yeast. Och nu har ju inte den här. Nej. Här, utan det ska ju ligga i botten av en kombucha, så ska man ha lite sån här SCOBY som sätter fart på den, och så tar det några veckor.
Är det en jästfällning alltså? Helt
ja, precis. Det är en jästkultur som lever vidare som man har då för att dra igång varje ny sats.
Just det.
Så att det här är nog inte en riktigt, riktig kombucha på det
nästa sättet. Nästa gång tar vi markatten. Eller också kanske du kan göra en till nästa gång.
Ja, men jag höll ju på med gingerbeer ett tag.
Ja, precis. Det var ju roligt. Det var jättekul.
Jo,
har du sagt allt du tänkte säga, eller avbröt jag dig för mycket?
Nej, absolut inte. Jag har fått fram det här. Och, men tänkte, den här avsnittet...
Då kommer lyssnarna säga, vad artiga de har blivit.
Ja, vad hände?
Är det sådär när de sitter nyktra? Då vill vi inte höra dem. De ska prata snabbt och munhuggas.
Okontrollerat. Lägga till var sin ljudmatta.
Ja.
Vi har ju ätit älghuvud.
Det har vi gjort. Det var ett väldigt god älghjärna måste jag säga. Över all förväntan.
Och om man vill se hur det var så kan man gå in på Aftonbladet och söka på Edvard Blom och älghjärna.
Ja, gör det. För att det är ju jättekul. Den intervjun som är där och filmningarna vi äter är liksom separat från det vi körde in på podden.
Ja, vi försökte podden och äta samtidigt.
Ja, det gick inte helt bra. Men det gör att ni har ju, på podden berättar vi en del om smaker och tankarna, och sen berättar vi lite andra saker, eller jag berättar i alla fall i Aftonbladsfilmen. Och i Aftonbladsfilmen får ni se hjärnan innan den är tillredd och hur Johan Jureskog tillreder den.
Exakt.
Så den är rätt kul. Så gå absolut in. Edvard Blom, älghjärna, Aftonbladet, så kommer ni nog hitta den.
Precis, och det här avsnittet som vi spelar in nu har vi ingen sponsor på, utan det är tack vare er fantastiska lyssnare som har valt att sponsra oss genom
Patreon. Det är jättevänligt, vi har fått in flera tusen lappar och det ger oss inget arvode, men det täcker alla inspelningskostnader, och då tänkte vi, men då väntar vi inte längre, då slår vi till och kör ett avsnitt som är lyssnarbetalt.
Ja,
så tack så hemskt mycket för det.
Det här är till er, ni som har stött oss.
Ja, precis.
Och alla andra som lyssnar också, såklart.
Ja, alla de som ska stödja oss i framtiden.
Precis, potentiella Patreon.
Hur kommer man Patreon? Vad är det för adress till Patreon? Eller vad skriver man?
Nu ska vi se. Patreon. Patreon. Och så söker man på Edvard Blom.
Ja, och då hittar man ett sätt att betala pengar till oss. Alltså. Ja. Jag har inte riktigt lyckats själv ännu, men annars säger jag kanske inte ska betala till mig själv, men om jag borde testa om jag gör i alla fall. Jag kanske kan hitta någon annan trevlig poddare att betala till.
Men du, jag såg på din Insta här att du har skördat jordärts kockan.
Ja, det var jättetrevligt. Jag hade bara gjort en liten prov här tidigare, men nu grävde jag och fick upp faktiskt bara en planta, och ändå var det enormt mycket.
Ja.
Det gav en hel kastrull med jordärtskockspuré som vi åt igår när vi hade en god vän på besök.
Det är otroligt gott.
Det var jättegott. Det var verkligen, de var stora och fina. Sen hade jag lärt mig, jag alltid tyckte det var jobbigt att skala dem. Att det har varit nackdelen med klassiska sorter, för de är ju ganska knotiga. Men så träffade jag Paul Svensson, kocken, krögaren.
Matsvinsexperten.
Ja, på en författaruppläsning när vi läste upp våra böcker båda två. Vi känner varandra lite sedan tidigare. Och han gav ju då alla råd om just för att man inte ska kasta bort saker, och berättade att man kan ju äta skalet på jordärtskocka.
Ja.
Särskilt om de är ekologiska, man har odlat dem själv så det inte finns några gifter på dem. Så är de helt ätbara. Och då sa jag, men det är ju massa jord på dem. Men då är hemligheten när man lägger dem i en spann med vatten ett drygt dygn. Kallvatten. Och då har ju jorden löst upp sig så mycket. Så sen är det bara att borsta av dem med en rejäl rotborste. Sen skulle jag kanske inte behålla, i vanliga fall när jag kokar skalade jordärtskockor eller potatis eller liknande, så behåller jag ju alltid vattnet. För där sitter mycket vitaminer och det använder jag sen i såser eller buljonger, ja, eller soppor. Här var det väl ändå så pass mycket jord kvar så det blev ju ett sånt här fult vitt skum uppe på. Det är ju bakterier liksom som, ja, det ska man ju skumma bort. Så jag behöll inte kokvattnet. Men däremot så var det ju absolut inget fel på sen. Sen körde jag med mixer så att även skalet, istället för att stampa som i vanliga fall gör, körde jag mixer så även skalet blev uppe liksom.
Ja, och det kom ju en prepper-fråga som vi ska ta tag i ordentligt en gång för alla det här. Vi har ju slängt in lite konserver ibland. Och det där ska man ju lära sig, att är det lite sämre tider och man kanske sitter isolerad, så är ju vattnet som man kokar grönsaker i otroligt näringsrikt.
Ja, verkligen. Det är ju där de bästa vitaminerna sitter. Så om man inte har jord på, utan det är vanliga grönsaksspad, ska man alltid använda det både för smak och vitaminer. Man blir ju tvungen att salta lite mindre då. Det har en viss negativ, för att egentligen är det bra ganska mycket salt i kokvatten för att inte grönsakerna ska släppa smakämnen.
Ja.
Men ska man kunna använda buljongen sen, säkert om man tänker koka ner den lite, så får man inte salta för mycket. Så salta lite måttligare.
Vad gör du med den? Gör du soppa på den?
Sås är ju det klassiska. Ja. Soppa nummer två. Det tredje är att bara spä i grytor. Gör man ett långkok i en gryta är det ganska mycket vatten man häller på. Ibland kan det, med fisk historiska, gamla sättet att koka fisk i Sverige på restaurang, det var att man hade samma fiskspad dag efter dag efter dag. Det var bara över när man hade sommarstängt, så man efter sommarstängningen man startade upp ett nytt. Så man kokade fisk i gammalt fiskspad och det gav en mycket starkare fisksmak. Och fisker, alla sorters fisk då gav smak till varandra.
Visst är det där, ett börjaställe i USA som aldrig har bytt olja? Utan
bara heller få. Det kan mycket väl vara. Men olja är mer tveksam, för
oljan
blir ju härsken och den härdas ju också. Det blir ju onyttigt, för härdade oljor är inte så nyttigt. Men däremot ett spad, jag menar, du kokar broccolin, du häller av. Nästa dag kan du koka blomkålet i samma spad och fylla på lite mer vatten. Tredje dagen kan du koka pastan in och så fortsätter du behålla, du kokar bönor i den. Och du kan ju egentligen ha samma spad, det blir ju inte dåligt liksom, för att hela tiden försvinner ju rätt mycket, kokar ju bort. Men sen efter ett tag kanske du istället ska spära en gryta eller koka en köttbit in, och då blir det köttspad och det gör i sin tur en soppa eller en sås på. Så.
Ja, men det är bra tips också.
Jag tror vi alla fick lära oss det redan i hemkunskapen, men det är sånt man glömmer, och framförallt är det, det kräver ju lite så att man verkligen gör någon soppa eller någon sås eller någon gryta, så man inte står där med 4 liter spad i kylen eller inte vet vad du ska göra av. Du kan också koka ner det, men då försvinner rätt mycket vitaminer, men smaken blir i alla fall kvar och lite vitaminer, och frysa in då som buljong.
Ja, alltid när jag kokar buljong så, eller kokar fond, så fryser jag in som iskuber i en vanlig sån.
Det är väldigt smart, ja.
Sån här vattenisbehållare, vad heter de här?
Ja. Ja, iskubs
plastmojäng.
Särskilt när man kokar krabbskal eller räkskal eller så blir en ganska koncentrerad skaldjursbuljong, tycker jag är väldigt bra att ha som små.
Om jag tar hand med trådjur och så tar man skrovet där och bränner av i ugnen och sen så kokar på det. Men hur har veckan varit?
Den har varit trevlig. Jag har trots att coronarisken kanske var lite dumt, men gick på Östermalmshallens invigning.
Just det, det var ju torsdags förra veckan.
Ja, och det var ju fantastiskt. Det var jätteroligt, för det har blivit så fint. Det har kostat mycket skattepengar, men det har gjorts. Det tog
4 år.
6 månader att bygga Östermalmshallen, och det tog nästan 4 år att
renovera den.
Men man kan säga att nu är 1800-talet tillbaka. Ja. Alla de här gamla sentenserna upp till som hade målats över är återupptagna. Alla originalfärger, så det är mycket kraftigare färger.
Och man har ursprungslayouten också.
Ja, man har flyttat tillbaks själva montrarna på det viset, eller stånden på det viset de ska vara. Och det är väldigt, väldigt fint. Sen, jag hade varit rädd att man skulle försöka göra om det till någon form av food court bara, för den utvecklingen ser vi ju tyvärr på en hel del gamla saluhallar. Men ganska lite mer. Dels har man ju byggt en hel hylla istället för restauranger. En trappa upp. Och det är ju bara jättetrevligt att man kan sitta där och se ut.
Jag jobbar faktiskt med en restaurangöppning där som kommer i slutet på april.
Åh, vad roligt.
Feira, som blir en galicisk restauranginfluencer från Galicien med mycket skaldjur
och
öppet kök och sådär.
Det kanske, var trevligt.
Kanske blir någon inspelning
där. Det vore jättekul att spela in där. Det är en härlig miljö. Och sen lite, min uppgissning är att det blev lite mer utrymme till restauranger. Men försumbart.
Men inte det ganska bra också för att få ett liv där. Och...
Man vill ju ha lite, men man vill ju egentligen ha att det är råvaruförsäljning och så ska man dessutom kunna köpa lite mat och dryck på varje ställe. Att det inte tar över. Nu har man väl istället valt kanske att det är lite en sida som är helt restauranger. Men det har inte fått över, det är fortfarande jättemycket råvaror. Sen finns det den här vanliga kritiken att två av de absolut bästa handlarna är ju lite för stora. Ja. Även om man tycker väldigt mycket om både Lisa Elmqvist och Melander så kan man tycka att det kanske är lite mycket att två stycken står för halva hallen.
Två fiskhandlare.
Ja, att man hade velat ha kanske lite fler mindre aktörer. Mm. Men det har inte blivit, det där är kritik jag har haft i 20 år, eller i alla fall 10. Så att jag skulle säga att förändringen, det har inte gått mer i den riktningen. För det var det jag var rädd för, att de stora skulle bli ännu större och att restaurangerna skulle bli ännu större.
Men de har väl båda funnits där i 40-50
ja,
år?
Ja, och de är familjeägda sedan evighet, så de är ju toppen och de är jättebra. Det är inte så jag menar. Det är bara att det får ju inte bli att det till slut bara är 3-4 stycken. Man vill ju ha många väldigt små också. Exakt, det är ju väldigt charmigt med det. Och det är det ändå. De har tagit in nya, de har tagit in en pralinmakare, en familj som brukade stå för NK choklad och bröd. Så de är uppvuxna med att stå på NK och göra praliner hela familjen och nu har de istället pralinmakeriet på Östermalmshallen. De har en bageri som jag tror är nytt. Arla har någon
just
form av...
Just det, Arla är unika med sina lite modernare experimentella ostar som bygger precis på gammal ostkultur i Norden.
Just det, och det är ju jättekul. Men allting var ju, alltså det var ju jättetrevligt, för alla var ju där naturligtvis. Det var Jan Guillou med hustru och Adelsson och Lena var där. Och
en klassisk gratisrättare som Pagrovski var han där.
Honom såg jag inte, men det var han säkert. Ranelid var där med sin fru. Och, vad heter hon? Dominika i Army of Lovers var där. Det var, alla var där egentligen. Det kryllade av folk. Och alla matmänniskor naturligtvis. Det var ju, och sen var det ju mycket Östermalms folk också. Och det var väl det att 1500 personer som alla går och plockar i samma mat och skakar hand med varandra. Det är klart att får man inte corona då så får man väl aldrig. Ja, lite är det väl så det kanske var en risk. Men samtidigt hade vi inte fått någon mellanspridning ännu då. Det fanns ju bara importsmitta då. Men nu kom ju de första mellanspridningarna här för några dagar sedan. Så det, vi får väl se. Vi får hoppas att jag håller mig frisk. Men ett jättehärligt ställe. Gå dit och handla. För att alltså det, och det roliga är att om man tycker det är fint upp till så har du varit under, har du varit i katakomberna tidigare? Nej. Under, det har jag. Jag har hämtat en orrtupp en gång med Edvard Eklind och det såg ut som inget hade hänt sedan 50-talet, inklusive förutom att man hade jobbat och släpat råa kroppar i 57 och 70 år utan att någon någonsin städat. Det var så äckligt och smutsigt. Det där jag är inte känslig, om. Men det var vidrigt smutsigt och slitet.
Har jag berättat historien om hajen Östermalmsby? Nej. Jag har en vän som jobbade just på, jag tror det var Lisa Enqvist, och då hade de fått in en sån här bifångst, en haj som de köpte in då. Så låg den längst fram så att alla kunde gå fram och titta på hajen och då kunde de sälja på dem fisk och skaldjur.
Just det, de har ju alltid någon sån här väldigt ögonfallande
spektakulär stor fisk, någon marulk eller liknande. Och när den här hajen hade gjort sitt och lite till, att det gick inte ens att ha den, att den låg framme, så fick han i uppgift att gå ner de här katakomberna och slänga dem. Så att han går ner med den här stora hajen, han var ganska vältränad. Och sen går han upp och hämtar mer saker som ska kasseras där. Och när han kommer ner så ser han två stycken asiatiska män som har den Kina-krogen som låg där springa iväg med hajen. Så att han åt inte där efter det. Det här är länge sedan och den restaurangen finns inte kvar nu.
Nej,
så att...
förväl. Oj, vad roligt. Men i alla fall där, enligt, och jag kom inte ner själv den här gången, men enligt dem som sitter i stånden så är det tydligen finare under än uppe till och med nu. Det är toppmodernt och skinande och underbart. Och det var väl mycket, dels var det att kulturhistoriskt restaureras så omsorgsfullt som de gjort övre delen.
Pietetsfullt.
Det är väldigt pietetsfullt. Jag är oerhört lycklig. Jag faktiskt... All eloge till Stockholms politiker, för det här tycker jag är så fint att ni har gjort det här, att ni har tagit hand om det här. För det är ett kulturarv och det kan bli en riktig turistmagnet skulle jag säga också. För det, i norra Europa finns det inte många riktiga saluhallar. Nej. Neråt södern finns det ju många, men det finns inte motsvarande egentligen någon annanstans.
Jo, vi måste, det här får absolut inte glömma.
Nej.
Hej Mats och Edvard och Gunilla, tack för en fantastisk podd först och främst. Jag noterade att Edvard nämnde gondolen som stängde älgjärna avsnittet. Jag skulle bara vilja säga att det är felaktigt. Vi har öppet som vanligt, men vi tar stryk av slussenarbetet och många upplever det som att vi inte har öppet. Jag skulle vara otroligt tacksam om du kunde sprida ordet att vi fortfarande är öppna så att alla matkonnässörer som är själva kan hitta tillbaka. Ni är alla självklart välkomna för att se med egna ögon. Med vänlig hälsning, souschef Filip Jansson.
Mm, ja, det var ju en miss. För att alltså gondolen är ju ett underbart ställe. Det är stans bästa utsikt, det är jättebra drinkar, det är bra skaldjur, det är underbara luncher, jättehög klass.
Och det är en härlig tidsresa i positiv anda. Det är en luftficka från en svunnen tid.
Till något 50-tal eller vad det kan vara. När man...
Jag älskar köksbordet som de har, som är ett långt community table. Som man kan sitta lite större sällskap också och ta lite mer avslappnade middagar.
Så unna er, gå verkligen till gondolen nu då. När de tydligen du kan få bord också. För i vanliga fall kan det vara svårt att få bord. Men nu eftersom folk tror det är stängt så är det klart att det blir färre.
Det är Anna Lallerstedt som driver det nu. Efter sin far Erik Lallerstedt. Som
och hon har gjort det med den äran. Det har verkligen... Sen dyker ju Erik upp. Jag ska säga att kanske var tionde gång jag är där skymte jag Erik ändå. Fast i flera år sedan Anna tog över. Att han kan nog inte helt släppa. Men jag tycker Anna har gjort det jättebra. Alltså det har verkligen...
Bevarat känslan av stilen och kvaliteten.
Det skiftet har skett otroligt mjukt och lyckligt.
Vi har ätit lunch där en gång, vet jag, när ni funderade på vad ni skulle döpa Melchior till.
Ja!
Och det där tyckte jag, det var en jätterolig diskussion, för att Gunilla hade lite olika namnförslag.
Ja, okej. Okay.
Henne var väl lite mer klassiska, svenska traditionella, och dina var mer historiska.
Ja, eller tyska.
Ja, men det lyckades senast till slut.
Det gjorde vi.
Ja, ska vi ta här också...
Ska vi ta fram den här gamla listan? Det kunde vara rätt roligt.
Men är det sån här Baltasar och Cesar och...
Vi hade, alltså, som flicknamn var vi väldigt förtjusta på Mechthild. Som är originalnamnet som blivit Matilda sen, kan man säga. Det finns en del väldigt pampiga, mäktiga Mechthild-historien.
Men det låter väldigt kraftfullt.
Ja, det låter väldigt kraftfullt. Det låter som en kvinna man inte sätter sig på.
Jag tänker på den här Mel Brooks-filmen, Det våras för Frankenstein. Så varje gång hon ropade efter Frau Blücher så var det en S som stegrade sig. Det kan bli samma effekt med Mechthild.
Det är våras för Mechthild. Ja. Den har han ännu inte gjort. Lever Mel Brooks fortfarande?
Nu ska vi se. Han är urgammal.
Det fanns ju när jag var med Alla mot alla, så hade de ju, Filip och Fredrik hade ju en speciell del som hette Lever den jäveln. Lite hemskt verkligen. Inte så pietetsfullt uttryckt, men när man ju skulle gissa kända personer om de levde eller var döda, och det var ju jättesvårt.
Han är 93 år och lever.
Fick vi just höra av Henrik.
Men Max von Sydow gick i tråkigt.
Ja, jättetråkigt verkligen.
En gigant.
Ja, en fantastisk. Vi har väl alla en relation till honom.
Han är en av de största svenska genom tiderna, ska jag bara säga.
Ja, verkligen. Alltså, både i film och teater. Alltså, helt fantastiskt.
Från teaterscenen i Sverige och sen Hollywood. Och har gjort det med enorm kvalitet i skådespel. Mm. Jo, ska vi försöka avrunda här nu? För vi har fått en fråga från Joakim. Nu när apokalypsen är förestående i form av covid-19 så har det blivit populärt att samla konserver och preppa. Själv har jag varit ganska medveten om att jag borde vara bättre förberedd inför en stor eller liten kris. Men det är pinsamt oförberedd ändå. En sak som tar emot är att man måste äta upp det man preppar. Och det här är ju viktigt. Att man inte bara ett jättelager och så slänger man det var femte år.
Ja, nej, för det känns ju ganska hemskt. Man kan naturligtvis någon gång, om man hittar någon så här extremt billigt på försvarets överskottslager eller något. Som
är
mer eller mindre
redan är kasserat.
Som är uppenbart att det inte är ätbart. Men man kan leva på det, men som inte har någon njutnings. Några gamla bönor som smakar metall eller något.
Sånt
kan man ju faktiskt ha liggande i 15 år nere i källaren. För om det verkligen kniper så är det inte farligt att äta 15-åriga konserver. Om det inte blir, men det är det inte längre de moderna. Så det...
Jo, men att äta konserverad ravioli. Och den här raviolin, den är ju inte så god, burkravioli.
Nej, jag tyckte mycket om den som barn, men sen har min smak utvecklats.
När rysen kommer går väl an, men det tar emot när det finns bättre mat i affären. Och slänga mat är ju inget alternativ. Så, raviolin förbi oköpt.
Mm.
Så hur kan man preppa med stil? Konfitera ja. Själv? Kan man använda fett, annat fett än ankfett, som till exempel oxtalg? Eller spara fett från pulled pork? Hur äter man gott även om man inte har kylskåp? Och gärna även om man inte är superrik. Konfiterad höna, inläggningar, sylter. Vad håller i källaren eller i lägenheten? Mm. Hur ser en festmåltid ut när man bjuder in sina vänner för att äta av allt som benärmar sig bäst före datum? Och förråd, och förutom champagne och choklad, vad får man inte glömma ha i sina förråd?
Mm.
Och vi har ju pratat om konfiterat anka som den bästa konserven.
Ja, men verkligen. Att när vi var nere i Frankrike, när vi haft bil, då brukar vi fylla en hel kundvagn med konserver. För i Frankrike är ju inte konserver ute. Det är inte bara salta biten och bullens pilsnerkorv. Utan i Frankrike gör vi fortfarande mycket god mat.
Samma sak som i Spanien.
Väldigt mycket gott på konservburk faktiskt. Rena gourmetgrejer kan man hitta. Och det är ju fantastiskt. Det är patéer och det är konfiterad anka av olika slag. Och det är anklever och det är allt möjligt. Det är läckert bönor i flott och sådär.
Och det är just att ha en sån preppermat som konfiterad anka som man när som helst man får gäster även en lördag kväll bara kan ta ut de här anklåren, bränna av dem i ugnen 20 minuter.
Jättebra.
Och så har man en festmåltid.
Man kan stoppa dem i ryggsäcken och ha med dem i trangia köket om du liksom ska ta ut.
Och så får man allt det här ankfettet som de ligger i.
Ja, som bonus och kan använda det och steka i eller ha ner i potatismos eller något.
Men förutom säga, det här,
allmänt det här prepp, alltså prepp är ju en svår grej för man vet ju inte vad man preppar sig för. Talar vi om corona att det blir som i Italien att du får inte gå utanför dörren en månad och då kommer du antagligen, då kommer du ha ström i alla fall. Viruset slår ju inte ut elektriciteten antagligen. Så för coronan funkar det ju rätt bra att ha grejer i frysen också. Ja. Är det ryssen som kommer? Ja. I sånt fall bor du i ett fint hus så kommer nog någon officer ta det där huset och du får nog inte ta med dig någonting när de tar över det.
Man gräver ner i skogen.
Snarare så. Man kanske ska snarare se till att ha inte allt för lyxiga burkar för att sånt som inte andra vill sno. Man kanske ska gräva ner det vid sitt lilla torp man har, sin sommarstuga.
Man får skriva pulsa på alla burkarna.
Om det är ett krig man är rädd för. Är det däremot bara att man är rädd för en ny storm så det blir strömavbrott 2 veckor. Då kan man ju ha riktigt lyxiga konserver hemma och försöka klara sig med trangiga kök eller kolgrill och elda och sådär. Så man får tänka lite åt olika håll och det kan nog vara bra att tänka lite brett om man är orolig. Men det finns ju en del roligt. Salami, ölkolvar, torkade lammkött, fårkött. Alltså det finns ju mycket torkat kött som kan hålla ett år i alla fall. Det kan man ju hänga upp då. Och ostar, om de är riktigt så här vakuumplastinpackade eller för den skull vaxade, då håller de ju, de blir ju bara godare. Vi har ju vänner som lagrar hushållsost 2-3 år och sen ger oss dem. Det är fantastiskt. Och det där funkar ju också. Så man kan ju ha mycket sånt som man hade förr. Kött och lufttorkade kött och ost blir ju bara godare med åldern.
Men just det här att i Spanien och i Frankrike så är det ju inte fult med konserver som det är i Sverige.
Nej, verkligen.
Utan det är en lyxprodukt. Det finns ju en producent som heter Ortiz. O-R-T-I-Z.
Ja.
Och de där kostar ju de där små konserverna. Men det finns ju fantastiska, du kan ju få den här escabechen, inlagda musslorna. Du har pulpo i vinäger, all den olika tonfisken. Och de har ju
i
bra,
sitt eget bläck har de ju ofta också.
Och de har bra fiskat tonfisk också, hållbart i alla tänkbara former. Och sen har vi ju, det finns ju en webbhandel som heter Salmantinos, en grossist egentligen till restauranger. Och han är på Roslagsgatan. Men han har ju webbshop och där finns det ju då mängder av såna här banderia, så vet, inlagda grönsaksspett och det är syltlök. Och
men vad trevligt. Det,
allt man behöver. Och där har man ju en festmåltid.
Ja. Så försök att beställa delikatesser från franska spanska delikatesser. Ni får leta runt på nätet och se vad som finns kvar och var man kan hitta det.
Och
det här är ju bara den här krisen. Det kommer väl bli kriser i framtiden också. Så när coronan är över det finns, så kan man ju försöka att verkligen hitta bra nätbutiker och bygga upp ett konservförråd hemma.
Ja, och det här kan man ju beställa från Europa. Näthandeln funkar ju så bra.
Och på köpet så kanske man då kan ta en enkel middag och slipper förbereda sig hemma när man kommer från jobbet sent.
Jag har ju till tips där. Det är Labelle Illoise. L-A-B-E-L-L-E ILOISE, och det är franska konserver från Atlantkusten. Och de är så vackra, vissa av de här burkarna, så att innan de går ut så kan man ge bort dem som present.
Det är jättebra.
Man blir så glad när man får en Labelle Loise-produkt.
Ja, vad trevligt.
Men sen också torka svamp på hösten.
Ah.
Karl Johan, trattkantareller, fantastiska smaksättningar.
Äpplen kan man torka också.
Just det, äpplen var länge sedan.
Sen kan man ju, som man säger, man kan ju konfitera anka själv, men då är vi inne på, då ska du vara en riktig hipster liksom, eller en duktig hantverkare, för det är ju, du måste ha sån här, men förr det var ju jättepopulärt under 40-50-talet att göra köttkonserver själv. Ja. Då köpte man billigt kött, eller det var, man kanske hade jagat på hösten, och så la man det på glasburkar och... Men det där ska du vara försiktig med. För gör man det inte rätt kan man ju bli väldigt sjuk. Man kan,
det är ju inte roligt när man...
Då är det lika illa som coronan liksom.
Man preppar för att inte bli sjuk. Och så. Men sen också sniglar finns ju på konserter.
Ja, och det är ju så man köper sniglar.
Ja.
Det går att köpa djupfrysta också, men sniglar på konserter är det normala. Och så kan man göra en underbar snigelsoppa.
Och så köper man några burkar med rent smör, klarifierat smör.
Ja,
och det håller ju sig i flera år.
Eller ghee. Fördelen med ghee som är ännu längre kokt, det är ju den indiska varianten. Där har de ju kokat i 2 dygn eller sånt. Det är ju att det kan till och med stå fram. Som du öppnat den håller det några månader fram. Ja. Den håller nästan lika länge som matolja i öppnat till och med.
Det är fantastiskt.
Mjölkpulver kan ju vara bättre att ta också, inte för att det är någon lyx, men det är ju typ sånt där. Tyvärr, gräddpulver vet jag inte vad man kan få tag på.
Jo, för det har jag hittat på nätet när jag går runt lite. Det är inga problem att hitta gräddpulver.
För det skulle vara av stor nytta också för att kunna göra såser och sånt.
Jag tycker mjölkpulver känns lite fattigt i ditt hem.
Ja, jag håller med.
Jo, sen också det här med etniska butiker. De har ju mycket bra konserver och inläggningar. Så kanske man inte tröttnar på det lika mycket, och det är roligare att öppna också.
Absolut,
till
åka ut till Skärholmen eller något sånt där. Eller
Matvärden ute i Barkarby. Allt.
Och där finns det väldigt mycket mer, för att man inte har släppt tanken på storpack om stora konserver med grejer.
Så vindolmar och... Det kan bli riktigt bra måltid.
Går man till asiatiska butiker kan man ju få torkad fisk också.
Just
den
det.
Håller ju årtionden. Förr i tiden köpte jag alla torkad fisk för att göra sin egen lutfisk. Ja. Det gör inte folk längre. Men det går att köpa torkad fisk ändå om man letar till de här lite mer asiatiska butikerna.
Sen är det bästa, jag säkert sagt det tidigare, det är ju popcorn om man är prepper eller ute i naturen. För att det håller i 1000 år, popcorn.
Oj,
man har ju poppat popcorn från astekgravar som man hittat som fortfarande poppar.
Otroligt.
Och det finns ingenting som är bättre om man sitter lite orolig och rädd hemma med tänt stearinljus och får känna doften av popcorn.
Köp salt.
Ja, salt.
Om saltet tar slut så är det lite tråkigt.
En säck med havssalt.
Det är en god idé.
Har du några mer tips där?
Nej, jag tror att det är... Jo! Kraftiga ölsorter, sådana här mörka
Imperial
Stouts, kanske 11-12% mörka.
Barley
en sån
wine.
Motsvarar ju liksom 2-3 sådana, och det motsvarar en helt kraftig middag. Så har du backvis med öl. Så jag menar, förr i tiden klarade ju munkarna sig på att måndag till lördag under fastan så drack de bara öl. De åt ingen fast föda för de fastade så hårt. Men den här, det är så klosterölen kom till. Den här kraftiga klosterölen då gjorde att de istället fast ölen kunde de klara sig på det istället, för det var så mycket näring.
Ja, det är lysande. Tips.
Och då kan det säkert ta bort lite av de negativa sidorna av isoleringen också.
Precis.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jo, nu kommer den, Edvard.
Mm.
Sockerbetan.
Åh, äntligen. 5 gånger har jag skrivit ut mina anteckningar på det här och sen slänger jag ju alltid anteckningen efter. Om någon anledning har aldrig just den här frågan om sockerbetorna kommit upp.
Nej, du har varit så förberedd så länge.
Nu ska vi säga att det är många. Vi har ett stort dokument där vi klistrar in. Och så går vi alltid uppifrån. Så vi svarar på de senaste. Och så har vi sådana som är 2 år gamla som vi har glömt att svara på. Hur många som helst. Ni kommer besvaras någon gång. Vi ska börja gå nerifrån istället för uppifrån.
Ja, och jag tror du och jag, Gunilla, ska ta en lunch eller middag när vi sitter med...
Och säger vilka skippar vi. Vissa är ju trevliga brev men som kanske inte riktigt motiverar att svaras riktigt på. Vissa är ju väldigt kul att svara på men kräver lite arbete och sådär.
Så. Ofta så är det så att vi säger att den här behöver vi förbereda lite grann och sen så glömmer vi av den.
Så vi borde boka in dem. Så vi borde ha en genomgång om alla våra. Men här är i alla fall en som jag har svaret på och som har fått ligga med ett tag.
Hej Edvard, har en lite märklig matfråga. Används sockerbetan till något annat än tillverkning av socker? Går den att använda eller används den i någon form av matlagning? Tacksam för svar, Morgan Foss.
Ja, då är det roligt att går man tillbaks historiskt, men jag började rota lite i det här då efter den här frågan, för det var faktiskt ingenting jag visste.
Rota i sockerbetan, var det?
Ja. Så visade det sig att det här var ju betor man åt från början. Sen har man naturligtvis förädlat fram dem mer och mer, men det fanns något som heter strandbetor som växte vilt vid Medelhavets stränder i urvarianten. Och den åt man och påminner mycket om rödbetor, fast den var vit. Och sen utvecklades det en hel... släktskap av olika röd- och vitbetor av lite olika slag. Och vissa åt man, vissa var mer lämpliga som foderbetor till djur. I och med att det är mycket kolhydrater i kunde man ju få feta, välsmakande köttsorter. Den klassiska, den bästa tafelspitsen som fanns, den som var berömd för i kriget. De har jag glömt bort vad det hette, den kändaste restaurangen i Wien för tafelspits, alltså det här speciella långkokta köttet. De i alla fall födde ju upp sina då kor enbart på sockerbetor. Ja. Just för att det skulle vara väldigt... Så man har ätit det själv och man har gett djuren det. Och sen då på... När man på 1700-talet lärde sig utvinna socker ur det, då tittade man ju runt. Man visste ju, man sötade ju sedan gammalt liksom kakor och bakverk och sånt med olika typer av betor och morötter och andra typer av söta rötter. Och då tittade man vilken är den sötaste och så testade man lite olika, vilken är lättast att göra socker av eftersom det bara är så dyrt att få sockerrören bort ifrån tropikerna. Och så... visade det sig att man kunde använda lite av varje, men den mest effektiva, det var ju den med högst sockerhalt som man började använda. Ja. Men först var den egentligen människoföda och djurföda. Och sen har man naturligtvis fortsatt att förbättra den här växtförädling.
Växtförädling, ja just det.
Och fått den mer och mer sockerstinn och större och ge mer och mer socker per kvadratmeter. Ja. Så... man kan absolut äta dem. Och googlar man lite grann kan man faktiskt hitta ett recept på sockerbetskaka som påminner om pumpkin pie. Men man använder alltså sockerbete istället för pumpa för att söta kakan. Och morotskakor tror jag skulle gå att göra utmärkt på sockerbetor också istället. Och varför inte testa att lägga in dem som rödbetor? Då behöver man inte ha något socker i lagen för de är ju ännu sötare än rödbetorna.
Men jag tänker på det här med Västindien med alla kolonierna som startades där och så sockerrörsodlingen då. Och den här restprodukten melass var ju...
Just det.
Den ser man ju inte längre.
Nej, det gör man inte. Det är sant. Den gör man, kan man väl göra rom på och det kom ju på, man skickade ju över den på tunnor och använde den för sötning och sånt där.
Det är den engelska stilen, det finns ju spansk, fransk och brittisk stil på rom. Just det. Och den romerska, vad säger, den engelska rommen engelska. Är just tillverkad på melass.
Det är intressant.
Men kan man se det gamla receptet att man ska ha?
Jo, det.
Och det är väl sirapsliknande då, att man har ersatt det med sirap idag?
Man utnyttjade naturligtvis allting ännu mer på den tiden, även restprodukterna. Idag gör de säkert socker av allting. De lyckas säkert utvinna socker ur melassen så det inte blir så mycket restprodukter.
det är det. Jo, vi tänkte som sagt det här avsnittet, eftersom det är ett tack till alla våra Patreons, där, så blir det lite lyssnarfrågeavsnitt. Och om man själv vill ställa en fråga till podden, då mejlar man till
podden at edvardblom.se.
Ja, men det är lysande.
Hur stavas Edvard?
E-D-W-A-R-D.
W får man inte glömma, för då kommer man helt fel.
Vi har en fråga från Jörgen här som vi ska ha haft med i mängder av avsnitt.
Ja.
Och det är snart midsommar, höll jag på att säga. Men han undrar hur vi firade kindelsmäss i år.
Ja.
Lite sena med den här.
Alltså rent religiöst så går jag alltid i kyrkan på kindelsmäss, eller nästan alltid. Och det är en av de här tillfällena, de tre tillfällena om året när alla i församlingen, om man är katolik, tänder det, håller i ett ljus som brinner.
Ja.
Man har det till julnattens mässa, man har det till påsknattens mässa.
Hur de tänder att ni upp någonting har det, i samband med kyndelsmässa?
Nej, har man det till julnatt? Nej, man kanske bara har det till påsknattens mässa och kyndelsmässa. Jag tänker efter julnatten har man nog inga ljus. Påsknattens mässa och jag går vartenda år, jag är snart 49 år. Snart 50 år har gått vartenda år, och blandar man alltid ihop de olika mässorna. Dålig liturgiker. Men i alla fall, kyndelsmässa är en sån här trevlig liten, för det kan infalla en vanlig vardag och man går ner till en vanlig kvällsmässa och så har man ändå ljuset. Och ibland infaller det på en söndag, då blir det lite högtidligare och sådär. Men, så religiöst firar jag det ju lite grann. Men däremot så har jag väl inte tyvärr tagit upp. Det vore väldigt roligt om man kunde ta upp en liksom lite äldre traditioner. Vad gjorde man i gamla bondesverige? Knyta en viss kaka, en viss dryck. Mm. Och det där tycker jag allmänt i Sverige att vi är lite dåliga på. Vi har julen och påsken och Mårten Gås och fettisdagen och midsommar, valborg, men det är Gustav Adolfs bakelsen möjligen. Men sen har vi bara massa nya löjliga att varje bakverk ska ha sin egen dag. Det liksom känns väldigt påklistrat. Medan jag gärna skulle säga att alla röda dagar...
Amerikanska med
ja,
Thanksgiving, Halloween och liknande.
Ja. Och det man skulle vilja ha är att alla röda dagar faktiskt hade en speciell rätt som man lagade och en speciell dryck. Att man gjorde någon. Så det är något jag skulle kunna tänka mig om jag hade mycket tid över att forska i vad man historiskt har ätit och knutit till vissa dagar och skapa en sån svenska almanackan liksom, där man har ett
om det är någon som hör det här och sitter på en stor budget och känner att det här är någonting som borde bli gjort som en kulturgärning för Sverige, eller som man ska kunna på något sätt kapitalisera på, det får gärna höra av sig med en finansiering.
Ja, men jättegärna. Eller om någon vet om det redan finns någon sån bok någon har gjort, men det skulle jag tvivla på att det gör. Så tyvärr, jag är lite besviken. Jag kanske någon gång har fått att låta som om jag firar kyndelsmäss med stora ritualer och fester och speciella måltider. Jag önskar det vore så, men jag kanske mer drömde om att det skulle vara så än att det faktiskt riktigt var så. Däremot så ska vi inte glömma att kyndel är ett väldigt bra ord. Ja. För ljus är ju ganska fånigt, för ljus är ju ljuset från lampan och det är själva ljuset som kommer från kynden. Ja. Så det levande ljus säger man ju numera. Men om någon anledning, vi brukar ju säga kyndel, och det är ju samma ord som engelskans candle.
Ja.
Och det vore egentligen bättre om vi återgick istället för att säga stearinljus eller levande ljus eller bara ljus och säga kyndel. Så det tycker jag är ett ord som kunde få komma tillbaka.
Ja, då får vi ett rikare språk.
Ja, det får vi.
Det är det. Här har vi fått en fråga från Edvin Ullman. Edvin Ullman. Och det, hur väljer man goda och prisvärda viner? Först och främst vill jag tacka för en fantastisk podcast. Jag har lyssnat på samtliga avsnitt sedan start och vissa flera gånger om. En fundering, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt, men jag vet att vi med något tillfälle har undgjort er vid vissa röda viner på Systembolaget och beskrivit dem som nedsockrade. Kan ni ge några tips på vad man bör tänka på när man vill köpa goda viner? Som intresserad men hyfsat oerfaren vill jag gärna prova olika viner, olika sorter och prisklasser. Därför vore det tacksamt med några pekpinnar om hur man undviker dåliga viner. För övrigt verkar det som att det till slut uppstått en punkt där jag inte håller med er. Det här är spännande, Edvard.
Oh, ja.
På gymmet får man faktiskt viss svettas och lyftas tungt.
Mm.
Det är klart att det är larvigt med folk som slamrar med sina vikter eller stönar jättehögt bara för att få uppmärksamhet. Men i allmänhet är det folk på gymmet för att uppnå sina fysiska mål eller i allmänhet bara må bättre, och det kräver oftast att man faktiskt tränar på gymmet. Edvard har ju gått ut och sagt att man inte får svettas på gymmet.
Har jag gjort det?
Ja.
När ser det?
Ja, att vara ett etikettsbrott och vara svettig.
Nej, men har jag sagt det? Nej, ja, alltså att svettas under idrottslig utövande är naturligtvis helt okej. Okay. Jag kommer inte längre ihåg i vilken fråga och vilket sammanhang Var det inte du som drog någon historia från du hade varit på gymmet? Jag går ju inte på gym.
Men du sa att det var ett etikettsbrott att vara svettig.
Det kan nog ha varit ett skämt från min sida då. Ja. För normalt sett, nej, man får vara svettig om man är i tropikerna. Och man får vara svettig om man idkar fysiskt arbete. Och man får vara svettig om man idkar idrott. Så allt annat jag sagt var bara menat som skämt. Däremot så kan man ju försöka låta bli att släppa väderspänning här och ge ifrån sig allt för grova stön när man ägnar sig. Men jag kan tänka mig att kraftsport är svårt att låta bli sånt. Men därför låter jag kanske bli att hålla mig i de lokaler där man ägnar sig åt kraftsport.
Men de som lyfter väldigt tungt på gymmet och sen släpper ner den här skivstången, de har ju ett sånt behov att gå ett ärevarv runt hela gymmet också. Så här lite uppmusklade. Det är så konstigt när man själv sitter och tittar på dem, liksom hur mycket utrymme de tar, det offentliga utrymmet. Väldigt ojapanskt är det.
Ja, det är det. Och så klagas det på någon stackars herre som sitter med benen inte nog ihopknipna.
Exakt,
bara för att man har breda lår och inte kan få ihop dem.
Jo, lite tips här. Mm. Sockerhalten för det första. Behöver aldrig vara över 3 gram för ett rött vin. Mm. Det märker man ut numera på Systembolaget.
Ja, och det är ju jättebra. Och då får man gå in på deras hemsida och hitta det sockerhalten.
Sen nästa, undvik djur på etiketterna. Man har gjort undersökningar som visar att viner med djur på säljer mer än andra. Mm. Vilket då många producenter utnyttjar. Mm. Men det finns 2 undantag som jag direkt kom på. Det är Mas Janet Le Petit Pas från Languedoc Roussillon som har en åsna på flaskan. Och La Spinetta, italienska vinet med noshörning på. De är bra.
Finns inte någon klassiker med en hjort på, va? Il Cotto eller något sånt, va?
Jo, du tänker på Il Cotto. Det där kanske inte är. Men däremot så finns ju Stags Leap som är ett helt fantastiskt vin i Napa Valley. Mm. Det får man köpa, men där får man.
Och så finns det den här österrikiska där det är en gris i kockkläder.
Vilken är det?
Vad är den heter?
Här
och Kung Fu Pandan.
Kung Fu.
De här Riesling.
Nej, Kung Fu Girl tänker du på från är det Washington eller Oregon? Ja, det är en girl.
Du har rätt, ingen panda kanske.
Det är Charles Smith som.
Jag undrar om inte har någon panda i serien också.
Kung Fu Girl, fantastiskt.
Ja, det är Riesling. Jättebra. Flickor får det vara på etiketterna, fast det säljer säkert också.
Och sen så kan man ju googla om det finns en riktig producent, om det är bara ett låtsasvin med låtsat påhittat varumärke som heter Passipassimento Mento. Mm. Appassasato.
Får jag ta en?
Ja.
Jag skulle säga, jag har 2, alltså jag slänger in dem. Det ena är undvik boxar, för även om det är samma vin på box och ser ut som samma vin på box och flaska, är ju det på boxen sämre. Helt enkelt för producenterna nästan alltid räknar med att de som köper box inte förstår sig på viner. Så då fuskar de lite mer med boxvarianten. Och för att man måste svavla upp det mycket mer för att det ska hålla.
Och det har väldigt kort hållbarhet också jämfört med flaskan.
Så undvik boxar.
Ja, inte vin i hyfsad klass blir bättre att ligga 2 år på flaskan. Medan på boxen så är det ju kört efter ett halvår.
Sen är ett mer allmänt, och det är ju att beställningssortimentet finns det ofta mycket mer prisvärda viner på än det som ligger på hyllorna. Men det är ju svårt, för det kan finnas de allra mest knasiga vinerna där någon amatörimportör har satt ett dubbelt så högt pris, och det är därför de inte vill köpa dem. Och det kan vara någonting som bara råkar ligga, så man kan ju inte vara säker. Men normalt sett, om man, tycker jag, bara random letar runt på beställningssortimentet, söka på udda druvor som det bara finns några få av varje sort liksom, och testa dem, så är det oftast mycket mer intressant än det du får i en liksom masshyllorna.
Nej, men, och sen kan man också då testa några olika viner från erkänt duktiga producenter som gör i många som gör flera olika prisklasser. Och jag är en favoritproducent, det är klassiska Torres spanska. De har en Gran Coronas 109 kronor som är jättebra. Och sen kan man ta deras toppvin Mas La Plana, fantastiskt, 629 kronor. Får gärna ligga några år. Gudomligt fin. Penfolds från Australien. De har en Konungahill för 99. Man kan köpa mängder av olika röda vita viner upp till Penfolds Grange 24700. Och Penfolds gör bra viner. Geogall i Råndalen, Cotteron för 129. En flaska ex-våt och toppvin där för 3000.
Sen har du ju liksom, det är klart det finns en massa som ger råd också. Jag menar, Altomat går ju varje år ut när de provar igenom alla på hyllan och sätter mellan 1 och 5 stjärnor är det väl. Och när jag var yngre följde jag det jätteofta.
Då
det
var man ju att slaviskt.
Ja, och det gjorde ju att man drack väldigt mycket mer prisvärda viner. Går man upp till 150 spänn så får man ju sällan något jättedåligt. Men när man skulle klara sig på 60-70 kronors viner så var det ju oerhört viktigt.
Att man plockar rätt.
Något år innan de prishöjde per kitan så var ju den så här sjukt prisvärd. Den är fortfarande prisvärd. Men den låg ju bland de allra billigaste vinerna fast den var jättebra.
Den kunde man ju lagra i några år också. Och bli ännu bättre.
Så det var ju en av de här jag vet. Jag körde väldigt mycket. Men sen kunde det ju vara att vissa årgångar... Att vissa viner kunde variera väldigt mycket på den tiden. Det kan de ju fortfarande. Ja. Men på den tiden kunde det dessutom vara att det inte var samma druvor och samma ens. Det kunde plocka Systembolaget, kunde ha lite allt möjligt i viner. Och ibland jättebra, ibland jättedåligt. Men fortfarande är det ju årgångarna som skiljer sig. Med småodlare slår det ju igenom mycket mer.
Ja, det gör det ju. Och vissa regioner i världen slår det igenom mycket mer. Medan andra regioner är mer stabila. Nej, men, och där ska man ju försöka hitta någon recensent, någon sajt, någon tidning. Ja. Där man... hitta någon som man har samma smak som och tycker lika. Och då är det ju väldigt lätt sen efter det. Men man får se upp för mycket låtsasajter, mycket låtsas som man givetvis då betalar för att få synas av.
Köpta.
Ja, och få recensioner och liknande. Mm. Och sen måste man ju lära sig vad man tycker om. Gillar man liksom de här varma, stora, generösa, fylliga vinerna från varma länder, lite stramare, lite mer nyanserat. Vill man ha det här lite mer storslagna så kanske med Råndalen, då går man till södra Rån. Vill man ha lite mer mineralitet, lite mer stramt, norra Rån, Borgogne och så vidare. Och sen gillar man vita viner, vill man ha ekade viner, oekade, friskt och stramt eller fylligt och generöst.
Så det, jo, men det måste ju, ett gott vin, även om det är ett bra vin, så har man inte så stor nytta om det är prisvärt om det inte är en vintyp man tycker om.
Exakt.
Och är det en vintyp man tycker väldigt mycket om, då kan man ju uthärda till och med att det är lite, att det kanske inte anses prisvärt objektivt för att det just hittat det någonting som appellerar. Så att man gillar vinerna är ju ändå, men sen är det klart att det finns ju mycket fusk och det finns, så kvalitet är ju ändå någonting eftersträvansvärt.
Ja. Nej, men som sån här George Brouwer, Sauvage, en Riesling som är otroligt prisvärd som jag själv tycker väldigt
snygg etikett också.
Ja, den är ju otroligt hög friskhet i också, och det är lite nästan som att någon sprutar med citron i ögat.
Vad tror du om man gillar en viss podd och lyssnar på den och så en av programledarna har ett par viner, tror du att man gillar vinerna då också?
Ja, men det tror jag. Ja, men jag försöker vara väldigt bred i mina rekommendationer. Ja,
absolut.
Går inte på de här mest udda.
Nej.
Det är det. Men vad dricker du själv om du går till bolaget? Och...
Alltså jag är ju väldigt förtjust i Riesling, så det blir ju ganska mycket Riesling. Men sen tycker jag det är kul, som sagt, lite grann det här tricket att gå in på när man beställer från beställningssortimentet, att man kollar druvsorter. Och så kollar man som udda druvsorter som det bara finns 2, 3 eller 4 sorter av.
Det finns ju hundratals druvsorter.
Ja, och så finns det bara en enstaka flaska av just den. Och det tycker jag är kul att beställa för att pröva nya druvsorter, för det blir ofta rätt mycket nya smakupplevelser då. Små sorter som jag inte ens kommer ihåg i huvudet efteråt tyvärr, men man skulle behöva sitta som glosträning och memorera in dem. Sen gillar jag gillar ju sån här ganska, jag är ju mycket, jag gillar europeiska viner, jag tycker om franska Bordeaux och Bourgogner. Jag har väl gått, när jag var yngre var det alltid Bordeaux, tunga Bordeaux, sen hade jag en period när jag istället ville ha lätta Bourgogner, och nu tror jag gillar allt egentligen. Riosor, bra, kraftiga riosor. Men chilenska rödviner, portugisiska, Östeuropa, Ungern har mycket intressant till exempel. Både vitt och rött. Så jag är ganska bred. Mm. Sen får jag rätt mycket viner av vänner som kommer på middag, så har de ju oftast med sig en flaska för de vet att jag gillar. Och det gör ju att man får prova sånt man inte själv kommer på att köpa rätt mycket.
Det var länge sedan vi besvarade vett- och etikettsfråga. Och det är därför man väldigt gärna skriver in om man har frågor kring vett- och etikett. Och det här med att man kommer med en vinflaska till värdparet. Ska den öppnas under kvällen eller inte?
Det där är ett jätteproblem, för att normalt sett så kan man säga, om man inte säger någonting, då är vinflaskan tänkt istället för en blomma som en present.
Just det.
Och då ska man egentligen inte öppna den under kvällen. Om det inte är så att man har lite viner man får. Är det en lyxig sort som är lite för fin för att liksom dela upp på massa gäster, utan då har de ofta tänkt att du ska ha den bara ni två vid något tillfälle, eller spara den kanske till något viktigt tillfälle. Så det kan bli att förringa flaskan lite grann om man öppnar den på en gång. Men det är klart, är man ung och har dålig ekonomi och knappt har viner så det räcker, då är det ju väldigt, då kanske det blir, och det inte är en så lyxig flaska utan en ganska normal flaska, då kan man naturligtvis öppna den ändå. Men det normala är att det är tänkt som en present att spara. Om det däremot är tänkt som förning, för det är ganska vanligt också, särskilt om man då, när man är lite yngre och kanske inte har jättebra ekonomi, att folk tar med sig en flaska för att just dryga ut.
Just det.
Och då måste man som gäst vara lite tydlig med att det är förning. Så då tar man med, eller man tycker bara kanske det är kul, nu ska vi överraska, det är en vanlig vardagsmiddag, men jag var och reste och köpte en flaska champagne på vägen. Och då måste man säga det. Ja, jag köpte med mig den här från Taxfree och tänkte vi ska dricka den ikväll.
Ja.
För då förstår världen att man ska dricka den ikväll. Det kan ställa till de värden redan har planerat precis vilka drycker till vilken. Men om det är lite enklare måltid så han bara har några 60 kronors viner eller sådär. Och så kommer de med någon som kommer direkt från flygplatsen med en flaska champagne och säger, då är ju det jättetrevligt.
Just
men det. Lite av det där. Eller det är någon sort man tycker, den här köpte jag i Tyskland på en liten vinodlare. Jag skulle gärna prova den själv så jag tog med den och tänkte vi kunde dricka den idag. Och då ska man dricka den.
Som gäst ska man vara tydlig.
Och det är ofta jag som värd måste fråga lite vad de menar och försöka fiska lite efter det. För att det kan ta sig illa upp både om man öppnar den och inte öppnar den. Och om gästen inte var tydlig med vad som avses.
Ja, jag förstår. Hur känns det att ha spelat in ett avsnitt helt utan alkohol?
Jo, men det känns utmärkt. Det var i alla fall en gästprodukt.
Ja, och vi hade ju förberett en fråga ungefär som sockerbetan som har följt med länge. Och det var ju kring av Kai Lindberg här från Oslo om det här med nordisk mat. Men det kommer ju ta alldeles för lång tid. Så att,
det tar vi en annan dag.
Det blir som
nu sitter jag här och helt förstörd. Vi var nämligen tvungna att avbryta här för att Mats hade tänkt att dra en ordvits som han kom på att vara så dålig så han inte kunde dra den. Och nu vet jag inte, då kommer jag sitta här och alltid undra, vad var denna ordgist? Det var någonting med jäst. Jag kom själv att tänka på, jag var på någon sån här galen fest, villafest när jag var 16. Och jag kom sent, i vanliga fall var man ju med och kom, nådde samma alkoholnivå som alla andra. Men jag hade varit på någon släktträff, kom dit 12 på natten när de andra redan hade festat sig klockan 7. Och såg liksom hur sjukt det var när alla var packade och alla bara, och allting helt nedsölat, alla går omkring som zombies. Och så är det någon, och överallt ligger det gäst på golvet, färsk gäst som har kletat fast sig på golv och mattor och allting. Och det visar sig snart bero på att min klasskamrat då, Micke, han hade hittat ett enkilos paket med gäst. Alltså de hade fått från ett bageri till en underbord. 1 kilo bakgäst. Och han tyckte det var så oerhört roligt att hela tiden fylla hela handen med en, leta upp någon och sträcka fram handen och säga, vill du hälsa på min gäst och trycka till det? Och därför hade det blivit en surja av gäst för alla golv.
Edvard, det här var bättre än min ordvits. Så att, och du behöver inte oroa dig. Det kommer någon gång när vi sitter på krogen och har druckit för mycket.
Det låter bra.
Men vi klipper ju väldigt lite i podden, men där var vi tvungna att klippa.
Ja, vi klipper väldigt lite. Först klipper Henrik lite grann när vi sluddrar allt för mycket eller helt tappar konceptet. Och sen kan min hustru gå in när hon tycker att jag säger någonting som inte lämpar sig för allmänna. Och det kanske man någon gång efter min död eller något kan göra ett specialavsnitt med bara det bortklippta.
Ja, när monarkin ska störtas och olika grupper pekas ut och barn och samer får sig en hurring. Nej.
Så är det nog inte, men någonting är det kanske. Ja.
Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på det avsnittet.
Klipper bort det där, va?
Och, ja, och så syns vi om en vecka. Och då är det ost.
Ja, då ska vi äta ost.
Vi ska äta så mycket ost.
Jag vet, jag älskar ost över allt annat. Och då ska vi äta ost.
Vi ska äta så fruktansvärt mycket ost i 2 avsnitt. Följ med oss då.
På gensyn.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.